Välkommen till Familjebalanspodden som har ämnen som berör NPF, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och psykisk hälsa. Gäst i avsnittet är Sanna Julin och vi pratar om hemmakämpare. Det betyder alltså att det är elever med problematisk skolfrånvaro kommer det här avsnittet att handla om och den bok som hon har skrivit som heter Hemmakämpare. Ann-Katrin Noreliusson heter jag som driver den här podden. Och framförallt så hjälper jag anhöriga som har någon familjemedlem som har tvång, alltså OCD. För att jag vill att de ska få ett mer hållbart familjeliv. För de flesta som har någon med OCD i familjen har inte det. Man sliter. Och jag vill göra så att det blir en förändring på det. Men nu kör vi igång avsnittet. Hej Sanna!
Hejsan!
Och välkommen till Familjebalanspodden. Nu är det ju länge sedan jag gjorde ett poddavsnitt. Det var nog senast någon gång i somras tror jag. Så att nu är jag på gång igen och det känns jätteroligt att få välkomna dig. Och vi ska ju prata om en bok som du har skrivit. Du har skrivit massor med böcker. Men nu ska vi speciellt prata om den ena av dem. Och allra först så får du berätta lite själv vem du är, Sanna.
Jo, jag heter ju Sanna Julin och kommer från Timrå kommun. Och jag är ju författare, men jag är ju också mamma till två barn som fick sina diagnoser för ungefär 4 år sedan. Och de har båda två varit hemmasittare, så det är därför jag har skrivit den här boken Hemmakämparen, som bygger på de här erfarenheterna.
Precis, och det är ju runt det vi ska prata.
Ja.
Att vara en förälder till en hemmakämpare. Jag gillar ju verkligen uttrycket, för jag har, alltså hemmasittare har jag väldigt svårt för. Så jag brukar ju säga problematisk skolfrånvaro eller hemmasittande ungdom. Men hemmakämparen är ju jättefint.
Ja, men det är så det känns liksom för hemmasittare. Det känns så passivt att man inte gör någonting och man kämpar ju jättemycket. Så därför var det så viktigt för mig. Titeln kom ju till före när jag skrev boken. Jag visste att den skulle heta Hemmakämparen. Men det är ju en påhittad historia. En del kan ju tro att det handlar om min son, men det är det inte. Men jag har tagit väldigt många delar från det vi gick igenom. När det var som tuffast för oss då. Mina barn är ganska stora idag. De är ju 16 och 20 år gammal. Och min son var ju hemma hela högstadiet.
Okej. Som det är för jättemånga.
Och min dotter gick ju inte på gymnasiet heller. Hon hoppade ju av gymnasiet. Hon har ju också varit en hemmasittare.
Ja. Och båda har liksom en tillvaro idag som de är ganska nöjda med.
Ja, min dotter hon har fast anställning idag. Fast hon är 20 år gammal. Så hon har kämpat väldigt hårt för att få det. Och sonen som är 16. Han går ju på gymnasiet. Men det är ju fortfarande en väldigt stor kamp. Bara att komma dit. Han har ju ADD. Och ADD är ju en väldigt speciell diagnos. Därför att känner man sig inte motiverad. Om man är jättesvårt att göra saker.
Ja, jo, men exakt.
Känns det inte meningsfullt. Alltså det går inte. Och han har sömnproblem. Så ibland sover inte han på hela natten och då är det ju svårt att komma iväg till skolan.
Ja, exakt.
Så och det är mycket, alltså ADHD är ju ingen superkraft som många kan tro. Eller det kanske är för vissa, men för oss, jag säger oss också för jag tror också att jag har en diagnos. Det här är ju väldigt mycket låsningar, det är väldigt mycket oro och omständigt. Alltså nu är det vinter och jag vet förr. När min son var yngre. Det hade han svårt att skifta kläder. Så att bara komma iväg till skolan när det är kallt. Och man vägrar ta på sig vinterkläder. Det är ju väldigt svårt.
Det är jättetufft.
Ja, men han har blivit bättre på det. Men sådana där som små dumma grejer som man fastnar i. Det tycker jag liksom har varit väldigt jobbigt.
Har det varit...
väldigt mycket... Vad sa du?
Alltså rent det här med kläderna som du sa. Att det är svårt att få på sig kläderna. Och det där att byta om. Gå ut och göra en annan aktivitet. Det här brytet. Hur har det varit hos er? För Jag tänk, alltså, du berättar ju just det här att det är svårt. Men, för vår, men min son, han hatade ju att ha på sig kläder överhuvudtaget när han var barn. Han gick ju utan strumpor han, och hade bara gummistövlar hela vintrarna. Och de var ju helt förstörda på skolan och olyckliga över att jag inte fick på mitt barn strumpor. Men alltså, vi kunde ju inte slåss varje dag för att han skulle ha strumpor när han inte ville ha dem. Hur, liksom var, var det obekvämt också, tänker jag, med kläderna för din son?
Nej, det var det inte. Men han bet ju oftast sönder ärmarna. På, han bet på alla kläder. Sen tog han alltid av sig kläderna när han kom hem. När han skulle sitta och spela tv-spel, så då klädde han av sig och satte kalsongerna bara. Så han tyckte inte om att ha kläder på sig. Men just när det börjar bli kallt och man har gått i en vårjacka eller en sommarjacka, och så ska man skifta till att ta på sig en höstjacka eller en vinterjacka. Just de här skiftningarna har han alltid haft svårt för. Och det är liksom, ja, det är väldigt mycket liksom, man måste ta det steg för steg.
Mm. Ja, men verkligen. Ja, men att vänja in sig.
Ja, och mycket övertänk. Vad man än ska göra så är det väldigt mycket liksom. Och nu har jag varit väldigt närvarande mamma. Jag kunde ha haft möjlighet där.
Mm.
Så jag har ju alltid legat steget före. Så mina barn har ju haft det bra på det sättet. Att jag har liksom förebyggt vissa saker. Och pratat igenom ändå. Så de har ju klarat av sånt som har varit jobbigt ändå.
Mm.
Men det är ju väldigt mycket. Det tar väldigt mycket kraft och energi ifrån en.
Ja, men herrejesus. Oj, ja, det kan jag verkligen hålla med om. Och jag gjorde ju såna här små kort, ja, som för när Marcus skulle få på sig sina kläder, att det var ett kort för varje moment liksom, för att det skulle gå bra. Och jag vet, en del har ju berättat om att de gjorde liksom en sån här brandmans utlägg av kläderna, så att allting låg i ordning, i den ordningen man skulle ha på sig dem liksom. För att det överhuvudtaget skulle gå att få på sig kläder. Just vintern kan ju vara ett riktigt problem när det är jobbigt att ta på sig kläder.
Känner du där liksom att man tycker att det är normalt? För att man är ju van att ha sin familj på ett visst sätt.
Mm.
Men det kan ju se liksom konstigt ut för andra.
Mm.
Och det där har jag lärt mig eftersom. Jag visste ju inte att mina barn hade diagnoser när de var små. Det fanns inte i min tankevärld att de kunde ha det. För de har varit väldigt lugn så. Men just det här liksom att min son har haft svårt att äta med oss. Han vill gärna äta på rummet ensam.
Mm.
Och det kan ju vissa tycka liksom att det har att göra med uppfostran. Det är väl bara att gå fram och sätta sig vid bordet. Och barn ska göra som man säger.
Mm.
Jag tänkte på det här också med hur man firar julafton som... För många år sedan, då ordnade jag en jättestor fest för hela släkten i en lokal. Och det var fruktansvärt jobbigt för min son. Det förstod inte jag innan, men han fick så stark ångest. Så jag fick skjutsa hem honom på kvällen. För han klarade inte av att vi skulle snart öppna julklappar och såna saker. Och där lärde jag mig en sak. För det här har jag aldrig utsatt mina barn för sedan. Att, alltså, när de känner sig obekväma och det skapar ångest, varför måste de göra det då? Bara för att det kanske liksom förväntas att man ska vara på ett visst sätt och sånt där. Så man lär ju sig saker hela tiden.
Mm.
Hela min värld har ju liksom omvärderats på något sätt. Hur man tycker liksom att hur man ska vara som mamma också. Hur ens barn ska vara som. Och, man får tänka liksom om. Det för att det går inte att... de måste ju få vara som de är. Annars mår de ju inte bra.
Nej, men såna här saker som skapar ångest och ett dåligt mående, det kan man ju liksom inte fortsätta med. För hos oss var ju julen också ett jätteproblem. Marcus behövde ju veta han vad det var i hans julklappar för att han skulle stå ut med den här väntan. Och det var ju för att han var orolig för att vi skulle bli missnöjda om inte han vart jätteglad. Så att liksom, vi höll på så i många år och han fick veta vad det var i. När jag insåg vad som problemet var, men det tog ju ett tag. Men, och då blev det ju lugnare just med den biten. Och vi har ju firat själva. Vi tackade ju nej till alla runt oss för att vi skulle vara själv. För att det var det enda sättet som Marcus klarade av julen. Och då fick vi ju liksom göra så. Och det kändes ju jätteskönt. Men sen får ju de, när de är vuxna nu då, nu får ju de skapa sina egna jular. Och Marcus väljer fortfarande att vara själv. För han tycker liksom att nej, men det, jag är hellre ensam, säger han, än att jag mår dåligt någonstans.
Ja, han mår säkert bra på det sättet.
Han mår jättebra, liksom. Ja. Han är jättebra så. Bara han får vara i på sitt sätt, liksom. Och han har inga extrema krav överhuvudtaget. I princip inga alls, mer än att det får vara lugnt och ingen ångest, liksom.
Ja.
Så att, men har ni firat själva senare under åren, då efter den där festen?
Ja, vi har lugna jular. Jag har liksom släppt allt det här med att man måste vara på ett visst sätt och sånt där.
Att släppa taget är ju väldigt bra alltså. Man behöver kapitulera ganska ofta, men det är ju det där att inte tappa hoppet liksom. Men kapitulera får vi ju göra stup i kvarten som föräldrar när man har någon med NPF i familjen, så är det ju.
Ja, men gud, det går ju liksom i en process, tycker jag. Ja. Därför att innan jag visste att om att de hade ADHD och ADD så... Och det började bli hemmasittare. Alltså jag gjorde ju som många andra föräldrar. Jag tjatade, jag skällde, jag hotade, mutade. Man gör ju allting för att barnen ska komma iväg till skolan.
Jajamän.
Och sen så får man ju också... Man är ju väldigt medkännande. Man känner ju liksom med barnet hela tiden. Så man blir så känslig förälder. Så det är ju mycket ångest och rädsla också. Och sen själv som föräldrar. Men sen kom ju jag till det där... läget till att jag började acceptera att nu får det vara nog. Nu måste jag lyssna på mina barn. Alltså det spelar ingen roll vad skolan säger eller socialtjänsten. Eller, vi var ju in en vända på BUP också, men det passade inte mina barn. De ville inte ha mediciner och de ville helst bara prata med mig.
Mm.
När de var hemma mådde de bra. Så BUP har säkert kunnat hjälpa oss, men de vill inte ha hjälp. Men annars är man ju väldigt ensam med det här. Och då måste man komma till ett läge där man accepterar det för att orka med. Annars klarar man inte av det.
Hur såg den processen ut innan du accepterade liksom? Vad var det som gjorde att du accepterade till slut?
Jag var nog precis som min son. Min son var så less på alla allvarliga vuxna som skulle prata med honom.
Mm.
Och till slut så kände jag... Ja, han har rätt. Alltså jag är så less på det här nu att andra människor som inte känner oss ska sitta och berätta för oss hur vi ska vara som och vi ska göra. Man kan ta hjälp, man kan ta råd, men till slut måste man ju ta ett eget beslut.
Ja.
Och då hade vi varit på så många möten med skolan och det var skolkurator och det var råd från dem. Ena rådet vi fick från kuratorn, det var att jag skulle ta ifrån min son hans mobil. För han fick ju ångestattacker så han stängde in sig på toaletten ibland och ringde efter mig. Och då tyckte kuratorn att jag skulle ta ifrån honom mobilen. Och det höll inte jag med om. Så då tänkte jag liksom, jag tror inte de kan allting. Jag måste ju kunna veta bäst som mamma vad som är bra för min son.
Mm, oftast så sen, är det så.
Ja, och sen vart vi också orosanmäld på grund av hög frånvaro då.
Mm.
Så vi var ju också inne på den biten.
Hur var det?
Ja, det var fruktansvärt när vi väl blev orosanmäld. För det är precis som att någon kommer att tala om för mig att du duger inte som mamma. Den känslan fick jag. Så jag var ju livrädd när vi skulle åka in.
Mm.
Det här tar jag också upp i boken Hemmakämparen. För jag vill att man ska liksom känna igen känslan. Men vi fick bra bemötande. Jag vet att alla inte får det. Men vi fick jättebra bemötande. Och det hände ju ingenting heller. För att det var ju bra i hemmet, det var ju skolans ansvar det här. Men vi fick tips om att kontakta familjeenheten. Så jag var ju också in dit och pratade.
Mm.
Och då hade jag med mig 8 sidor papper på allt fel skolan hade gjort mot min son. Jag hade skrivit upp allting. Så de i sin tur skickade vidare till högre instans som till slut anmälde skolan. Så jag fick papper hem om det här och vad skolan hade svarat och... Det var till liksom ord mot ord och så hände ju ingenting.
Nej.
Så det var ju bara tid och energi som togs utav mig liksom. Och då kände jag så här att ja, men vi måste göra andra saker. Så då bytte jag skola för min son.
Mm.
Och det vart mycket bättre för mig. Min son satte aldrig sin fot på den skolan. Han gick där ungefär ett år.
Mm.
Men mentorn jag fick där, var till så stor hjälp för mig. För hon kom hem till mig och fikade. Jag for till skolan kanske var och varannan vecka. Och satt och bara pratade med henne.
Okej.
Okay. Så det hjälpte mig. Och jag tror att som förälder, man måste ta hjälp av andra. För jag tror man slits i tur. Man måste få ventilera, man måste få prata. Och känna att man inte är ensam.
Mm.
Så det hjälpte jättemycket. Sen gick han tillbaka till den gamla skolan igen. Och idag går han på gymnasiet då.
Mm.
Men jag har tagit väldigt mycket hjälp från alltså Facebook. Olika grupper som har funnits där med andra föräldrar. Och också hjälpt mig väldigt mycket. Jag har bara fått veta att jag är liksom inte ensam. Och att det har gått bra för vissa barn. Och en del har ännu kämpat än vad jag har haft. Det är också lite skönt att höra liksom att...
Mm.
Att det finns faktiskt någon som har det värre. Så man ska vara tacksam för det man har liksom.
Det finns ju alltid små saker att vara tacksam över. Det kan ju räcka med att jag har tak över huvudet och mat och allt det där, va. Men man har ju en jätteoro. Och ta hjälp av andra i andra grupper ser jag också som ett jättestor hjälp alltså för många. Ja. Så absolut, det är ju ett jättebra tips tycker jag. Men backa tillbaks till när den där orosanmälan kom. Vad hade du behövt i den så att säga? Hade den kunnat vara formulerad på ett sätt som hade gjort att du inte behövde gå i taket av oro?
Jag tror inte det hade hjälpt faktiskt. Bara att det är en orosanmälan tycker jag är väldigt jobbigt.
Mm.
Och jag visste ju om att den skulle komma för skolan hade ju sagt det liksom. Alltså nu blir det en orosanmälan för att din son har så hög frånvaro. Så jag var ju med på det. Jag tänkte okej, det blir ju så. Men det var ju ändå jobbigt.
Men egentligen då så orosanmälde skolan egentligen sig själv kan man ju säga. För det är ju där problemet ligger. Att det är ju inte hemma det ligger utan det var ju... I det här fallet då så var det ju att skolan inte kunde möta upp och göra så att det var tryggt. Och okej för din son att gå dit.
Ja.
För det var ju egentligen skolan då som skulle ha liksom fått allt det här stödet som och inte var dig de skulle ha kallat dit egentligen.
Nej, när du säger så är det egentligen skolan som ska bli orosanmäld. Ja,
precis.
Så det är väldigt konstigt liksom formulerat det där.
Ja, och bara det här att det heter orosanmälan. Alltså jag vet ju inte ens om det riktigt heter så på riktigt. Utan det heter ju något annat, tänker jag.
Säkert. Ja.
Men vi har liksom, i folkmun så har det blivit orosanmälan. Och det låter ju fruktansvärt jobbigt. Det här, när jag och mina barn var så små, då fanns ju inte det. Alltså det fanns det ju. Men det var ju ingen som gjorde det på den tiden. Men nu har det ju blivit vardagsmat. Alltså var och varannan blir orosanmäld. Och jag tänker att det läggs resurser på helt fel ställe, tänker jag.
Ja.
Att det är ju klart att vi ska vara med som föräldrar i det här resonemanget. Men det är ju inte vi som ska bli orosanmälda.
Sen är det ju väldigt jobbigt för barnet. För alltså jag överförde ju min skräck till min son. För att jag kommer ihåg vid ett tillfälle när jag hade ett samtal med honom. Och sa att han, du måste gå till skolan. För annars kommer de att ta dig ifrån mig.
Ja, jag vet. Man säger
alltså du kommer att bli placerad. Liksom. Och tänk den skräcken.
Ja.
Att man säger så till sitt barn. Men jag var så... Jag var rädd att det skulle hända.
Ja, men man är ju skräckslagen och då kommer ju grodor ur munnen. Det är ju så. Sen är det ju en jättefördel om vi kan säga ursäkta, förlåt, alltså det där skulle jag aldrig ha sagt. Men man har ju redan sagt det. Ja. För jag har sagt så mycket dumt till mina barn under åren. Där jag har varit så pressad och stressad själv så att jag har nästan gått sönder. För att jag är så orolig för dem, att jag vill så väl. Men det blir så fel. Ja. Så att, det blir jättetokigt när vi hamnar i den pressen.
Men det är jättebra att man kan prata med varandra. Jag tycker min son på 16 år har väldigt liksom, bra självinsikt ändå. Han kan sin diagnos och han förstår sina brister och sånt där. Och det är ju väldigt bra. Men han blev ju traumatiserad under de här åren. Det var ju så mycket som hände som knäckte hans självkänsla. Men det är ju bra att vi har pratat om allting så han liksom kan gå vidare. Han mår ju ganska bra idag. Han äter ju inga mediciner och sånt där. Det kanske kommer att bli i framtiden. För han har ju ADD och det är ju väldigt känslig diagnos tycker jag.
Mm.
du tar ju in så väldigt mycket och du har ju hela tiden den här oron. Så han har ju också lika oro för sin framtid som jag har för honom.
Mm.
Och inte veta liksom vad ska hända med mig och vart ska jag ta vägen och hur ska jag klara mig när jag blir vuxen. Det är väldigt mycket sådana tankar.
Ja.
Så är man lite barnslig. Jag kan ju tänka mig själv att jag har ADD som precis som min son. Och det passar ju bra när jag är barnboksförfattare.
Ja, men
man är ju lite naiv och barnslig. Man har lite drömmar och det kan gå lite fel i livet då. Man måste liksom hela tiden ha folk som stöttar en framåt så man tar rätt beslut och sånt där.
Ja, och sen är det så här med inom alla NPF-diagnoser att vi har ju en lägre mognad. Det är ju så. Alltså den som är 18 år och har ADHD eller ADD eller andra NPF-diagnoser så är det ju att då är vi ju 30% yngre än våran kalenderålder. Liksom.
Ja, det är och det är jättebra. Det är en jättebra egenskap om du håller på med något kreativt och har fantasi och sådana saker. Så på rätt ställe är det jättebra. Men just det här att klara sig i livet och kunna bli vuxen och ta rätt beslut. Det kan vara
riktigt svårt.
Ja.
Och tungt.
Ja.
Att känna det här ansvaret. Och jag vet att så jag har pratat mycket med min son just det här om att han många gånger upplever sig som så mycket yngre. Och jag tror också att när man är då hemmasittande eller hemmakämpare så är man ju inte ute och stöts och blöts i samhället. Så jag lär mig ju inte de här sakerna som andra lär sig på liksom i IRL eller vad ska jag säga. Att andra ungdomar då som inte är hemma, de får ju lära sig saker. Bara i samhället liksom. Det här funkar så här och det här och där. Men när jag är hemma så kanske jag inte lär mig samma saker. Och då blir jag också mer omogen. För vi har pratat jättemycket om det här, Marcus och jag. Och han säger det, ja men det är klart att det blir så. För att jag har ju inte varit ute i den här liksom det vanliga samhället. Jag har ju varit hemma. Och han har ju varit hemma i många år alltså. Och jag tänkte inte riktigt på det själv förrän han och jag började prata om det. Att ja men det är klart som fasiken att du känner det som att du är 18 fast du är 30. För att du har inte levt de här åren ute i det här.
Men oftast har de ju en väldigt bråd mognad ändå. De är väldigt klok de här barnen. Alltså, de är...
Oh ja!
Jag tycker mina barn pratar väldigt vuxet.
Ja.
Alltså...
Ojämn,
tänker
jag. Jättekloka, men ändå väldigt omogen på ett annat område liksom.
Ja.
Och det gör ju att det kan vara tufft. Det blir ju jättesvårt där. Och så tror jag också det här, man säger att PTSD, det är ju en upplevelse liksom, en svår. Men den här komplex PTSD, det är ju när det har varit jobbigt under längre tid. Och det är ju många som har haft det svinjobbigt i skolan. Och det kan ju göra saker med en för framtiden också, att jag behöver få hjälp att bearbeta.
Sen är det jobbigt om man själv som förälder har en diagnos som man kämpar med också. Mm,
absolut.
Och jag kan ju tänka mig att det är väldigt många föräldrar som går in i väggen och som får utmattning och sånt där.
Mm.
Eftersom det är ju som att man står i beredskapsläge hela tiden.
Ja. Dygnet runt.
Ständig jour. Mm. Alltså, även fast jag tycker det är bättre idag så kommer det här att pågå hela livet. Märker jag ju. Liksom, man kommer ju alltid få vara där för sina barn så.
Ja, och mer än om du har ett barn som inte har några av de här diagnoserna eller andra heller såklart som kräver att vi är på tå. För vi behöver ju finnas på ett eller annat sätt liksom. Vi behöver ju vara det där hjälpjaget under fler perioder under livet. Så är det.
Men det var väldigt viktigt för oss att få diagnosen på papper. Det har betytt väldigt mycket. Mina barn var jätteglada när vi gjorde utredningen.
Okej. Okay.
För det var så många pusselbitar som föll på plats då. Och jag kan se själv också om jag ska titta tillbaka på min släkt och allt det här. Så ser jag liksom att men min pappa hade förmodligen en diagnos. Det förstår jag då. Och flera av mina syskon har säkert det. Så jag kommer ju från en släkt där det finns väldigt mycket diagnoser.
Mm.
Och då får man en viss förståelse för sin livshistoria och nuet och hur man ska kunna gå framåt och sånt där. Jag tycker det är väldigt viktigt. För jag har ju fått det är folk i min omgivning som tycker att jag har varit dömd som har velat stämpla mina barn.
Ja men precis, det skulle vi komma in på tänkte jag.
Just varför vill jag liksom varför är det så viktigt att de ska få en diagnos? De är ju samma barn ändå. Det är ju klart att de är, men just för att kunna få hjälp så måste man ha diagnoser på papper.
Mm.
Och sen hjälper igen. Alltså hjälper en psykiskt tycker jag att veta att för att lättare kunna liksom hantera de här sakerna som är svåra.
Mm.
Jag kan ju tänka mig att min dotter som har ADHD, hon har väldigt mycket driv och sånt där. Nu blir hon stoppad från fibromyalgi också, så det stoppar ju hennes ADHD.
Ja.
Men hon har ju väldigt mycket kreativ energi och det har ju hjälpt henne, för hon är ju också konstnär och såna saker. Så på så sätt liksom är ADHD en väldigt stark kraft.
Ja.
Men det finns ju mycket som stoppar och bromsar en också. Som att man måste ha kontroll och övertänket här och ja, impulssaker som man kan göra.
Mm. Men jag tänker ju som att diagnosen, alltså när vi har fått gjort den här utredningen och har en klar diagnos. Det är ju en bruksanvisning egentligen.
Ja.
För vad är det jag behöver och vilka tillkortakommanden har jag och vilka plussidor har jag, för det är ju jätteviktigt att ta med alla delar, inte bara vad som är så att säga fel, nu gör jag citationstecken i luften liksom, vad är det som inte fungerar, utan det är ju alla delarna, den här bruksanvisningen på mig eller särskiljande beskrivning står det ju i någon sån här uppslagsbok, och det tycker jag är jätteviktigt att komma ihåg, att försöka komma ifrån det här med en stämpling. Alltså jag får inte en stämpel för att jag får ja, typ fibromyalgi. Jag har, alltså det är klart att det är också en bruksanvisning. Vad är det jag kan eller inte liksom? Hur ska jag förhålla mig till det här?
Och det är för att kunna få liksom, alltså, det är inte kunna skylla på någonting, utan det är för att kunna förklara.
Ja.
Jag kan ge ett exempel på min dotter nu som har börjat jobba. Och hon sitter alltid i omklädningsrummet och äter sin lunch. Där sitter hon och vilar. Och hon har berättat på sin arbetsplats att hon har ADHD. Därför tycker hon att det är jobbigt att gå in i lunchrummet med alla ljud. Hon har inga problem med människorna. Hon har ingen social fobi.
Nej.
Men hon behöver gå in i sig själv och vila för att orka med hela arbetsdagen.
Mm.
Och just för att hon vet om att hon har ADHD och kan också berätta det, så förstår alla det på arbetsplatsen. Det är ingen som har liksom frågasatt henne att hon är konstig eller sånt där, bara för att hon går undan. Bara en sån sak tycker jag är så viktigt.
Jätteviktigt.
Att man kan stå liksom upp för sig själv och säga så här är jag. Gör inte jag det här, då kraschar jag.
Ja.
Alltså.
Ja, men precis. Ska jag komma imorgon så behöver jag göra så här. Annars orkar jag inte.
Sen kan det ju vara svårare när det handlar om psykisk ohälsa, att jag får ångest och det här, utan jag mår jättedåligt idag för jag har ångest. Mm. Sådana saker kan ju vara svårare att prata om såklart.
Mm.
Men det kan ju också vara ett sätt att man hanterar, hur ska jag säga att som och idag mår jag sämre, kanske man kan säga. Man behöver inte berätta precis.
Nej, inte exakt varje detalj liksom.
Nej.
Utan välja orden och till vem jag säger det, tänker jag. Man måste ju inte berätta det för alla heller. På arbetet. Nej, och kanske ta hjälp av någon. Hur ska jag förklara det här för dem? Att liksom få stöd i att hur ska jag formulera mig?
Ja.
För det kan vara svårt att hitta på sånt själv. Om liksom jag inte kanske är van heller att gå ut och berätta om mig själv. Liksom.
Sen är det bra om man har lite humor. Vi driver absolut mycket med oss själva i den här familjen.
Ja, alltså, samma är
man har ju ingen filter. Precis.
Nej, men precis. Nej, men vi också har mycket humor. Och jag tycker humor kan överbrygga väldigt mycket faktiskt.
Ja.
Och att få skratta till ibland när det är jobbigt. Man behöver ju inte håna någon för att man skrattar.
Nej.
Det kan ju vara att man skrattar.
Skratta också själv också.
Ja, det är alltså.
Precis. Man ska inte ta livet så allvarligt hela tiden. Det ska vara roligt. Och det är ju jätteviktigt också när man är hemmasittare.
Mm.
Att man ska ha roligt. Alltså man ska inte sitta hemma och ha dåligt samvete. Som när min son var hemma i hela högstadiet. Jag skjutsade honom på gymmet. Han får iväg och tränade där. Och tyckte jag var jätteviktigt. Och det tyckte skolan också. De visste om att han var där på skoltid. För det var hans liksom livlina. Och min dotter har hållit på med konsten. Så det är jätteroligt att ha roligt och göra saker man tycker om.
Och det är ju fördelen, tänker jag, att vi har fått det här tänket. För så gjorde ju aldrig jag när min Marcus då var hemma. Jag var ju benhård. Är du hemma får du inte göra någonting. Jag var ju gräslig, ja. För det var ju så det var när jag växte upp. Att hade man varit hemma från skolan, då fick man inte göra någonting. Då var det bara, nej, sitt still
rätt. Då skulle rätt man ha tråkigt.
Då skulle liksom man plågas som att man gick dit. Och det är så sjukt så det är inte sant alltså. Så att jag har blivit klokare med åren. Men då var det inte så kul för Marcus. Men nu hade han assistent så han tog ju sig till skolan ändå. Och hade en okej upplevelse under låg- och mellanstadiet. Sen blev det sämre och sämre och sämre. Ja.
Men det är ju svårt också som förälder det här med balansen. Jag kan ju förstå att man kan ha ungdomar som sitter fast vid datorn.
Ja.
Och då kanske man måste göra någonting. Samtidigt kan ju datorn vara någonting som lindrar ångesten. Ja. Så ja, det är väldigt svårt att hålla den här balansen. Och då blir det ännu värre när andra vuxna ska komma in och kommentera hur man sköter det här som.
Ja, och de som kanske inte ens vet någonting kommer att kritisera det. Då blir det ju väldigt laddat. Så att, ja, och det är tuff. Det är svårt det där liksom. Hur man ska förhålla sig till omgivningen, tycker jag.
Ja, det är det.
Jag fick ju mest kritik av min mamma. Det var ju hon som tyckte mest runt omkring hur jag uppfostrade mina barn och sådär. Andra sa inte så mycket, faktiskt. Men hur har du liksom, har du fått kommentarer och sådär? Och hur har du liksom hanterat det?
Ja, min exmake och jag var ju oense om att barnen skulle få en utredning.
Okej.
Okay. Han har ju själv säkert ADHD, men han tyckte liksom att jag stämplade dem. Okay. Nu kommer de inte kunna ta något körkort. Och, ja, det var mycket sådana saker. Ja, men tänkte jag, kan de inte ta körkort då är de inte lämpliga för det.
Nej.
Jag tänker ju så, ja.
Ja, precis.
Och nu visar det sig om att det är inga problem. Nej. Alltså, varför skulle de inte kunna ta ett körkort för att de har ADHD? Det är ju, ja.
Rädslor, tänker jag. Som gjorde att han sa så. Tänker jag. Okunskap.
Ja, och sen kan man ju få lite gliringar som man har fått från släkt och sånt där. Andra, ens omgivning också. Varför man inte får vägungen på skolan. Det vill bara skicka iväg dem. Barn i dag är så lata och bortskämda och man är hönsmamma. Och det är mycket sånt som jag inte bryr mig ett dugg om idag.
Nej.
Men när barnen var mindre, då tog det ju hårt.
Ja, för det gör ju ont liksom att bli kritiserad.
Ja.
Och när man blir det utifrån att de inte ens vet hur det kanske är hemma hos oss. Att här funkar det. Vi trivs och vi har det bra här. Men miljön de ska ut till, det är ju den som är svår.
Ja.
Så. Precis. Men varför skrev du boken då?
Ja, men först och främst var det ju för att jag kände att jag ville ha lite revansch. Alltså jag ville lämna ut min historia kring hur det hade varit för mig och min son på ett ungefär då.
Mm.
Så det var den känslan jag hade när jag började skriva den. För jag kom ju på liksom titeln först. Men sen medan jag skrev så kände jag ju att det här är en bok som andra föräldrar måste läsa. Jag ville liksom skapa igenkänning. Att ingen ska känna att man är ensam i det här. Så den grundtanken har ju varit väldigt stark hela tiden. Sen kan jag förstå att vissa barn kanske tycker att det är jättejobbigt att läsa den här boken. Jag tror inte min son hade klarat av det när han var i den åldern.
Vet du vad jag tänker? Det här ska de läsa i klassen. Alltså där det finns en hemmakämpare som sitter hemma. Där kan de läsa den här boken tillsammans, tänker jag.
Ja, men då gäller det också att de har en lärare som förstår att man får inte peka ut någon.
Nej, absolut inte.
Du får inte vända sig till någon.
Nej.
Det ska vara så här liksom lite allmän. Nu läser vi den här boken och så kan vi prata lite grann om ett av, vad kan man göra om man mår dåligt? Eller vad kan man göra om man börjar, man tycker det är jobbigt i skolan?
Ja, men liksom få en ett diskussionsforum runt det här. Att vissa faktiskt elever inte orkar gå till skolan.
Ja, och att man ska stötta varandra. Ja. Min son har alltid haft bra kompisar. De har hört av sig till honom och sånt där. Men det var ju ingen respons från klassen eller klassläraren. Det var ingen som skickade liksom, hoppas du kommer snart och ha ett trevligt sommarlov. Och aldrig någonting sånt. Och det hade nog min son behövt att få höra att de längtade efter honom.
Ja, men då undra hur det gick. Alltså utan att skuldbelägga. Bara det där liksom Och hur går det, hur är det liksom? Vi tänker på dig, eller nu har vi ritat det här till dig eller något sånt där.
Ja, sådana saker omtanke. Är väldigt viktigt.
Ja, omtanken. Men jag tror att det skulle vara att det skulle kunna gå att använda den här boken till att läsa i klassen. Och kanske även där det inte ens finns någon som sitter hemma. Men att man behöver få förståelsen ändå, att det är olika för barn.
Ja.
Uppväxande barn. Så att, för du vänder ju det, det står bak på boken 9-12 år. Men jag tycker ju att den är bredare än så. Jag tycker definitivt att vuxna kan läsa den. Och för mig som har lite trögt med läsningen så funkar den så bra.
Jag tror till och med att man ska kunna läsa den på högstadiet.
Ja, absolut, absolut.
Och det kanske går lättare då också eftersom det handlar om en yngre pojke. Men ja. Man kan ändå ta till sig liksom.
Ja, precis.
Så den vänder sig liksom till alla. Så alla som har med det här att göra. För det, jag tror alla känner snart någon som är hemmasittare. Eller som har högskolefrånvaro.
Ja, absolut. Jag tycker socialtjänsten ska läsa den. Lärarna kan läsa den själv. Jag tycker man kan använda den här boken brett.
Jo, det tror jag också på. Eftersom det behöver bli så. Det här är ett samhällsproblem. Alltså det här ökar ju bara i samhället. Ja.
Här i Hudiksvalls kommun då, där är det 12% som har för hög skolfrånvaro. Och det är ju inte alla helt hemma. Men alltså det finns en problematisk skolfrånvaro. Och det är ganska många procent tycker jag. För det blir ganska många barn när man räknar. Det var 5, 6, 700 eller något sånt där. Och vi har ju en liten kommun liksom. Så att ja, det behövs. Och vi i Attention då, som jag är aktiv här. Vi är ju, har ju varit och pratat på kommunfullmäktige och så. Så det tycker jag också andra föreningar ute i landet kan göra. Att man tar upp de här frågorna. För de ligger lite långt ner på deras lister. Och då behöver vi vara med och lyfta dem liksom. Och den här allmänna frågestunden, då tänkte jag, kan jag ge ett litet tips på. Som vi var och pratade. Den är öppen för alla och det är jättefå som kommer och ställer frågor. Som de tycker är väldigt bra att det kommer någon.
Ja, och från det känns ju som att någonting måste ju göras. Ja. För det blir, de här barnen som går ur nian, de hamnar ju liksom... Det är jättemånga mellan 16 och 20 år som inte gör någonting.
Jajamän.
Alltså då varken jobbar eller går i skolan. Nej. De bara sitter hemma.
Ja.
Och vad ska hända med dem?
Ja, absolut. Absolut.
Så det är liksom en skrämmande utveckling. Och jag tror vi måste börja i skolan.
Ja, absolut. Orkar och man inte alltså... vara där så hur ska det bli sen liksom?
Ja.
Så att,
men jag har ju inget svar på hur det ska tas till. Men jag känns som att man måste prata mer. Att man måste bygga självkänsla på något sätt. Och få barn att må bättre.
Ja.
Det är en väldigt jakt nu på närvaron. Och den är jag väldigt kritisk emot.
Ja, alltså det är, samma här.
Det är nästan bara det som räknas idag. Närvaro istället för att göra bra ifrån sig på en lektion.
Ja, för att det går att göra på fler sätt än att jag måste vara där fysiskt faktiskt. När jag då mår så dåligt av att gå dit. Så att,
och vad viktigt det är, för det är jätteviktigt att få känna att man är värd någonting. Att man är duktig, tror jag, liksom alla barn vill känna. Men fast man har så svårt att sitta still så kanske man är duktig på något annat. Eller,
ja, men precis. Och jag tänker också på det här i boken, hur han gillar ju styrketräning. Och hur det utvecklades. För det är just det där. Det har ju inte dugg med skolan att göra. Men kan göra att jag mår så mycket bättre.
Ja.
Så att tänka. Och det är
därför jag tar med mig Kasper i den här boken. Han lär ju känna den här äldre mannen som flyttar in i huset bredvid. Och jag tog med mig den här äldre mannen. För jag ville ha att pojken skulle ha någon vuxen att prata med.
Ja.
För jag kan tänka mig som jag som var helt ensam. Jag sökte mig till föräldragrupper, jag hittade en mentor jag kunde prata med. Jag hade liksom ingen att prata med. Och det är så viktigt att barnet också, det är inte bara mamma och pappa hela tiden.
Nej, det behöver
man flera. Kanske man behöver mer människor runt omkring sig. Och det har ju inte alla idag.
Nej, absolut inte. Nej, men många har ju inte ens närheten till mormor, morfar och farmor och farfar och kanske inte ens har någon. Så att, och då kan det ju vara en granne eller någon annan vuxen människa liksom som finns.
Ja, för det funkar ju inte alltid att gå till skolkuratorn eller sitta på socialtjänsten.
Nej.
Barn vill ju oftast inte prata med främmande människor. Och man vet om att det kanske leder till fler möten efter man har pratat. Och ja,
ja, man får vakta sin tunga på något vis. Va? Vad kan jag säga här då som inte slår tillbaka? Det kanske jag inte tänker som barn. Men ändå så kan det vara bra att inte alltid måste sitta i ett väntrum in till någon. När jag ska få liksom bara umgås och prata med någon annan. Bara fika med någon annan.
Ja.
Så att ja. Ja, det är en bra bok tycker jag. Och en väl värd att lyfta. Och jättefina illustrationer. Tycker jag.
Ja, ja. Mattias Andersson som har gjort dem. Han är jätteduktig på att förmedla känslor tycker jag.
Ja, verkligen. Den är jättefin. Jättefin. Ja, jag rekommenderar den varmt. Och det förstår ni ju, ni som lyssnar. Att jag gillade verkligen den här boken. Det var därför jag ville podda med dig. Så. Ja, men är det någonting mer som du tycker att vi inte har tagit med som är viktigt? Eller som du vill understryka att det här är skitviktigt?
Ja, alltså, jag har ju liksom inget svar på hur man ska kunna göra så, men alltså, vad som har funkat för oss, det är ju liksom att mina barn, de fick vila och återhämta sig.
Oh.
Det var det första steget. Och sen att vi hade liksom roligt och sen att vi hittade andra alternativ. Så alla har ju sin egen historia. Man måste, man måste liksom tänka till lite grann. Men man måste också våga ta hjälp.
Absolut.
Så man inte sitter i det här själv.
Nej, och ha någon att prata med är jätteviktigt. Och sen vem det är då. Men det måste vara någon som jag verkligen litar på. Eller känner att det här ger någonting. Inte någon som bara talar om för mig att jag gör fel.
Och jag tror att det går bra om man lugnar ner sig lite grann. Så livet faller på platsen då. Det finns alltid en mening med saker och ting.
Nej, och tvinga inte dem till skolan. Om de stretar och hatar och inte orkar och allt det här. Jag tvingade Marcus så fruktansvärt många gånger. Och det ångrar jag verkligen.
Ja, jag tror det kan komma tillbaka att de vill liksom plugga när de blir äldre.
Ja, jag förstörde nog jättemycket med det här att jag tvingade dit den. Verkligen. Ja. Så. Men det är gjort och då får jag kompensera och prata med honom om det. Att det här tyckte jag att jag gjorde fel. Ja. Men det gör ju också att han kan känna att ja, men jag är ju på hans sida. Men då kändes det inte så.
Nej.
När det begav sig. Nu har det ju gått många år sedan dess. Men jag tror på det här att man faktiskt får tagga ner ibland också. Och säga det att nej, men gud vad fel jag gjorde. Oj, oj, oj. Ja, jag ska göra på ett helt annat sätt idag.
Ja. Och därför är det så viktigt också att man pratar om det här. Och att det sprids mer och mer. För jag ser att det sker ju förändringar.
Ja.
Det går långsamt men... Det är någonting som håller på att förändras. För jag tycker det pratas väldigt mycket om det här just nu.
Ja,
i media och på skolor. Och sonens gamla skola. De har ju också liksom gjort om sedan han gick där. Så de har ju liksom en grupp som jobbar med skolfrånvaro.
Ja, men vad bra.
Så det har ju förändrats.
Men
det behövs mycket mer.
Det gör det. Det gör det. Bra. Tusen tack, Sanna.
Ja, tack själv. Det var jättekul att få prata med dig.
Intressant samtal och så otroligt viktigt. Jag tycker också att det känns så skönt att faktiskt kunna bidra på något sätt numera när jag inte är den där som tvingar min unge till skolan eller tvingar han ingenstans längre, utan han måste få ta det i sin takt. Så att, ja. Vi behöver lyftas, både vi föräldrar och våra barn, så är det.
Ja, vi ska inte vara så hårda mot oss själva heller. Så.
Tusen tack!
Ja, tack så mycket.
Ha det så bra!
Ja, detsamma.
Hej då!
Hej då!
Hej då! Tack för att du har lyssnat. Tack till Pelle Zetterberg för musiken, Pernilla Wahlman som fotade och till Marcus som fixade poddloggan. Och naturligtvis till dig, Anders, för att du har redigerat mitt prat. Hoppas vi hörs igen. Hej då!